Vi ska ta och lyssna på vännen Paulus när han står inför Stora rådet. Apostlagärningarna 23. Han har ju varit runt på några missionsresor och kommit till Jerusalem med en gåva till församlingen där. Och så blir han arresterad och ställd som sagt inför Stora rådet och överste prästen. Och så står det Apostlagärningarna 23, verserna 1 och 2 så här. Och Paulus fäste ögonen på rådet och sa: mina bröder, allt in till denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete. Då befallde överste prästen Ananias dem som stod bredvid honom att de skulle slå honom på munnen. Han tyckte att det lät ganska magstarkt, överste prästen. Jag har vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete. För både Paulus och överste prästen kunde säkert skriften och visste vad Paulus citerade och syftade på i Gamla testamentet. Första Mosebok 17 och 1. När Abraham var 99 år gammal uppenbarade sig Herren för honom och sa till honom: jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. Allt intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete. Alltså, Paulus kunde lika gärna ha sagt till överste prästen, om det så överste prästen uppfattade, som Paulus säger: jag har levt som Abraham. Det tyckte ju överste prästen var det minsta Paulus hade gjort. Och därför slår han honom på munnen. Och vi kan ju läsa den här texten och kanske ta anstöt vi också, fast på ett annat sätt. Vi tänker så här att jaha, alltså Paulus hade alltid ett gott samvete han. Ja, ja. Han skötte tydligen allting perfekt. Ja, ja, är man apostel så är man, men det är ju inte jag. För vi är lätt kvar i den lagiska föreställningen att ett gott samvete, ett rent samvete, betyder att man aldrig gör något misstag. Det är inte alls det Paulus menar. Paulus är människa av kött och blod. Han har ju till och med förgripit sig på Guds församling en gång i världen. Vi måste lära känna skillnaden på två begrepp här. Det ena är ett gott samvete och det andra är ett rent samvete. Det är inte riktigt samma sak. Om jag låter mig påverkas av en som är god, då står jag så att säga under en god påverkan, ett gott samvetande. Och Paulus säger nu: jag har vandrat tillsammans med Gud och hela tiden låtit mig påverkas av honom. Ett gott samvete är ett samvetande med den som är god. Och det säger alltså någonting om den man låter sig påverkas av. Det säger inte så mycket om en själv. Vi kan vända på steken och då läser vi i Hebreerbrevet 10, verserna 19-22. Hebreerbrevet 10, verserna 19-22. Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allra heligaste och genom Jesu blod, i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg dit in genom förlåten, där genom sitt kött. Och eftersom vi har en stor överste präst efter Guds hus, så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete och till kroppen tvagna med rent vatten. Där har du begreppet ett ont samvete. Och om vi nu tjuvtittar lite i den grekiska texten, så är det helt klart att det betyder inte egentligen ett samvete som det gör ont i. Och som man skulle behöva någon sorts själens magnesyl för att få tyst på. Utan det betyder ett samvete som är sammanlänkat med den som är ond. Alltså egentligen står det ett destruktivt samvete, om vi ska översätta det lite fritt. Ett samvete som vill det onda. Det har med ondska och inte med smärta att göra. Om samvetet nu är så att säga sinnesorganet för påverkan, så är ju en så viktig del av våra liv beroende av vem vi låter oss påverkas av. Och till alltså till vem våra samveten är kopplade. Vem vi har för vana att samveta med. Vi läste igår Jesu ord att om ögat inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Och det utsäger på något sätt att om vi går in i en process där vi så att säga lever i samvetande med det som är ont eller med människor eller andemakter som är onda, så på något sätt tar våra egna samveten skada. Vi kan titta i första Timoteusbrevet 4 och 2. Där antyds det här. Vi kan läsa första och andra versen. Första Timoteusbrevet 4. Jag läser vers 1 och 2. Men anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skall avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten är brännmärkta såsom brottslingar. Det är lätt gjort att vi tänker så här att det är människor som predikar lögn trots våldsamma inre samvetsanklagelser. Att det ordet brännmärkt betyder. Men den grekiska termen användes i profangrekiskan på den tiden för att i de här sammanhangen när någon ägde en slav brände man in sitt märke i slaven. Så att det var helt uppenbart att det där var min egendom. Och det som alltså åsyftas här, det är detta att vårt samvetande med mörkret skapar en sorts, vad ska vi säga, mörkrets ägarmärke i våra samveten. Den man älskar blir man lik. Och för att då våra samveten ska kunna liksom lösas ut ur ondskans sammanhang och istället riktas mot Gud och ta in Guds påverkan, så måste samvetet renas. Om ett ont samvete ska förvandlas till ett gott samvete måste det renas på vägen. Så att det också blir ett rent samvete. I detta sammanhang ska vi läsa ett mycket intressant uttryck hos kung David. Psaltaren 32. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek. Det här tycker jag är ett så intressant uttryck. Ibland träffar man ju människor som man inte har mött förr. Och som man snabbt känner sig hemma med. Och det är ju så att där Gud har fått vara framme och göra ren oss inuti, så kan vi åka på ett ashram, träffa folk som vi aldrig har sett skymten av förut, uppleva en djup gemenskap nästan ifrån första stund. Sen kan man gå på jobbet och ha oplockade gäst med varandra i 30 år och aldrig uppleva någon gemenskap. Och vi har mängder med erfarenheter i den här branschen av att ibland är det öppet och ibland är det inte öppet. Ibland blir man insläppt och ibland blir man inte insläppt. Fast vi inte riktigt vet vad vi menar med ordet insläppt. Men alla vet ändå vad vi menar, eller hur? Ja, det är ett väldigt bra ord. Vi är insläppt. En människa i vilkens ande inte är något svek, alltså ingenting av förkastelse, ingenting av mörker. Ibland möter vi människor som liksom av fruktan inte vågar ta emot oss. Och ibland finns det ju människor som av maktlystnad inte vill göra det. Människor som har något att dölja. Ibland kan man känna i en situation, kanske i en församling, att det liksom precis kör fast. Och alla säger att de har sagt allt som går att säga, men man känner ändå att det finns en hund begraven. Sånt kan man känna. Och en vacker dag så kommer kanske krisens ögonblick då folk verkligen talar ur skägget, och så finner man att det var väldigt mycket som inte blev sagt. Och det var det där man kände i luften hela tiden. Då har det ju alltså funnits någonting som vi kan kalla för svek i dess vidaste mening. Vi var inte utlämnade, vi var inte överlåtna åt varandra helt och hållet. Vi var inte öppna inför varandra. På kanal 1 och på kanal 2 fanns det ingenting mer att säga, ansågs det. Men på 3:an kände man det är något skumt någonstans. Därför att på kanal 1 och på kanal 2 kan man förställa sig, men det är svårare att göra det på 3:an. Vem vet vad som finns i en människa utom den människans egen ande, säger Paulus. 1 Korinthierbrevet 2:11. Vem vet vad som finns i en människa utom den människans egen ande? Så när vi gör nya bekantskaper så pratar vi frenetiskt om väder och vind och lite andra såna här trivialiteter. För att liksom få en chans att känna på varandra på kanal 3. För det är så vi bekantar oss med varandra. Och det ligger inget ont i det. Vi kan inte sitta och tiga tills 3:an så att säga är öppen. Och sedan så börjar vi säga enstaka ord. Det låter konstigt. Men vi börjar prata om någonting till intet förpliktande. För att liksom på det sättet. Erfara, blir jag insläppt, blir jag inte insläppt, blir jag bemött med respekt, blir jag inte bemött med respekt. Finns här en människa att ha förtroende för, eller finns det någonting som hindrar en förtroendefull kommunikation? Vi kan kommunicera ändå, men är det inte öppet på 3:an så blir det inget förtroende. Vi ska gå till ordspråksboken och se på ett par uttryck för det här. Och det är ordspråk som inte direkt lånar sig till en insikt här om vi inte tittar i grundtexten. Det är att på många ställen i grundtexten finns ordet ande där man inte har brytt sig om att ta med det i svenska översättningen. Och vi har ett par exempel här som jag tycker är belysande. Så att vi tittar i ordspråksboken 16, verserna 18 och 19. Där står så här i svenska översättningen: stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga. Men i hebreiskan finns ordet ande insmugen på ett par ställen. Så vi läser det en gång till. Stolthet går före undergång och en högmodig ande går före fall. Bättre är att vara att ha en ödmjuk ande bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga. Ibland när man möter en människa, kanske en som till det yttre ser ganska ödmjuk ut, så känner man här finns ändå en högmodig ande. Och om inte annat så kan man ju ha det högmodet att man är ödmjuk. Det går ju bra i fromma kretsar i alla fall. Se på min ödmjukhet, så fin den är. Och fastän man ser en människa där ögon och öron vittnar om att här blir jag väl mottagen, så finns det ändå en erfarenhet som talar mot detta. Någonting som säger att jag inte alls mottagen. Jag blir inte insläppt. Kanske istället att en högmodig ande till och med inger fruktan. Att man på något sätt känner en varningssignal om att här kan jag bli utnyttjad. Många gånger när vi känner den typen av olustsignaler eller ångestsignaler, eller på något sätt känner att här vågar jag inte säga vad som helst, fast jag vet inte varför, så är det därför att vi står under påverkan på kanal 3. Och många människor, inte minst kristna människor som har fått lära sig att man ska vara snäll, de känner omedelbart en massa självanklagelser. Usch vad jag är kritisk, och usch vad jag känner, och hjälpa detta var dumt, och fy så får man inte göra, och här ska vi vara snälla och nu ska vi vara lite extra glada, och så bjuder man mer på sig själv än mindre. Just därför att man kände en varningens signal inför en människa som kanske ville utnyttja en. Och så blir man utnyttjad förstås. För man tog inte vara på vittnesbördet på kanal 3. Vi tittar i Ordspråksboken 29 och 11. Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar den till slut. I hebreiskan står det egentligen dåren släpper sin ande lös, men den vise stillar den till slut. Nå, jag tror att det här är en bra översättning i praktiken. Men inför såna här människor som kan se väldigt vänliga och väldigt fromma och väldigt tillmötesgående och artiga och trevliga ut, men där man grips av någon sorts kanske nästan förlamande fruktan. Där man vet att här säger man inte vad som helst, för då kan vad som helst hända. Det gäller att tänka på vad man säger så man inte säger vad man tänker. Varje gång man känner så kan det vara därför att här finns en ande med stark förkastelse i. Dåren släpper sin andelös, men den visar stilla den till slut. Och det Bibeln kallar för andebedömning tror jag väldigt mycket handlar om det här. Att ta vara på den här sortens signaler. Att våga ta dem på allvar, våga ta konsekvenserna av dem. Johannes evangeliet 2. Och 23. Medan han nu var i Jerusalem under påsken vid högtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken som han gjorde. Men själv betrodde sig Jesus icke åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde någon annans vittnesbörd om människorna, ty av sig själv visste han vad i människan var. De kom till tro på hans namn. De förstod att han var Messias. Men Jesus betrodde sig inte åt dem. Jesus gick inte in i någon gemenskap med dem. Han höll sig på avstånd. Han avskärmade sig från dem. Han bjöd inte på sig själv. Varför det? Jo, därför att han visste deras motiv. Ah, här är det under och tecken på gång. Kom grabbar, ska ni få vara med. Här blir det grejer. Och det kan vi dra vinning av. Den killen måste vi göra till vår ledare. Då blir det härliga saker. Då får vi det vi önskar oss. Då blir vi av med romarna. Då kommer det att bli alla tiders. Av sig själv visste han vad de människan var. Han förstod deras motiv. Nu var de entusiastiska och nu hade de en fin och hög bekännelse. Men det fanns ingen omvändelse och Jesus visste det. De hyllade honom inte för sanningens skull utan för vinningens. Det här är viktiga saker för oss att känna till som själavårdare. Många människor som kommer för att få hjälp i sin förnedring har blivit påverkade av onda människor. De har blivit förkastade, de har blivit utnyttjade, de har blivit förnedrade, de har blivit förtrampade och har tagit skada. Och en del av den skada, den ensamhet som de nu lever i, består i att de kanske varken vill eller vågar sträcka sig ut till en verklig gemenskapskontakt med någon. Och du kanske som själavårdare måste lägga ner mycket tid, mycket förbön, mycket engagemang för att liksom locka ut denna människa ur hans gömställe. Så att ni kan börja samarbeta med varandra. Och uppleva gemenskap med varandra. Men sen är det ju inte meningen att den personen ska knytas till dig i all evighet. Det funkar inte. Han ska ändå våga leva i denna värld. Och ha gemenskap med människor. Och det är då man får börja lära en sån här person vad kanal 3 är. För han måste lära sig att urskilja med vilka människor man kan ha gemenskap och vilka man inte kan ha gemenskap med. Därför det är en stor bit av livets konst. Och Jesus lämnade inte ut sig åt alla. Alltså behöver inte vi vara frommare än han. Det tycker jag är mycket skönt att se. För det är skillnad på att umgås och att ha gemenskap. Det är skillnad att träffas och att ha gemenskap. Gemenskap har med sammansmältning och inbördes öppenhet och påverkan att göra. Och det är alltså ett väldigt starkt uttryck egentligen. Om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap. Men båda parter måste vandra i ljuset. Det finns inga som helst förväntningar från Guds sida att vi ska leva i gemenskap om det inte finns ljus och ömsehåll. Eller rättare sagt, vi kan inte bygga på perfekthet, men det ska finnas en längtan efter ljus. Då kan vi hjälpa varandra vidare. Då kan Jesu Kristi, hans sons blod, rena oss från all synd. Och vår gemenskap kan djupna. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet 4. Och se ett annat exempel på det här. Det räcker där att vi läser den andra versen. Andra Korinthierbrevet 4:2. Och jag erinrar nu om det som är huvudbudskapet i andra Korinthierbrevet, nämligen att det har kommit ett nytt ledarskap i Korinth och de förtalar Paulus. De därtill utsuger församlingen och upphäver sig över församlingen. Det är ett auktoritärt, karismatiskt ledarskap. Och Paulus skriver ju hela brevet för att lära församlingen skillnaden mellan ett äkta och ett falskt ledarskap. Och då skriver han så här om sig själv och sin tjänst. Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och går inte illfundigt tillväga. Ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägger öppet sanningen och anbefaller oss så inför Gud hos var människas samvete. För det första kan ni urskilja att det är jag som är den äkta aposteln, för jag trixar inte med budskapet, säger Paulus. Och jag har inga hemligheter. Jag behåller ingenting för mig själv för att liksom ha en egen grej att falla tillbaka på. Allt det jag vet, det har jag talat om för er och tänker fortsätta att göra så. Jag vill inte ställa mig på det sättet i en särställning. Och sen säger han en sak till. Känn efter i era samveten, vet jag. Så kan ni väl känna efter vad som är sant och inte sant. Vad som är äkta och inte äkta. Tanken återkommer i 5:e kapitlet och 11:e versen. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi försöker vinna människor, säger Paulus. Nå, det kan man göra av två motiv. Det kan man göra för att knyta folk till sig och gå med vinst. Man kan också göra det av omtanke om människornas eviga väl. Paulus säger, Gud vet nog vilken avsikt vi har. För honom är det helt klart att vi har den avsikten för ert bästa. Och så säger han, jag hoppas att ni känner era samveten att det jag säger är sant. Att det är lika tydligt för er på kanal 3 som det är för Gud. En ande med svek, en svekets ande som kung David talar om i 32 salmen, är på något sätt präglad av hårdhet. Och det är därför kung David säger i 51 salmen, det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Psalm 51 och vers 19. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Och i samma psalm säger han också, giv mig på nytt en frimodig ande. Psalm 51. Kanske inte var 19 nu här. Psalm 51 och 19. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du Gud icke förakta. Och 12 versen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. En frimodig ande tror jag är framför allt förmågan att vara äkta. För är allting rent inom mig så behöver jag inte förställa mig. Ett rent hjärta och en frimodig ande. Ibland träffar vi maktlystna eller ambitiösa människor som har många avsikter som inte tål ljuset och som måste döljas. Frimodiga kan de nog vara. På hugget kan de vara. Initiativrika till tusen. Men det är inte det David talar om här. Ge mig på nytt en frimodig ande. Frimodigheten att vara den du har skapat mig att vara. Vara mig själv, vara äkta. Och det kan man känna inför en människa. Här är det öppet, här är det rent. Här möter jag en människa som kan vara frimodigt vara sig själv. Och han gör mig frimodig. Jag blir frimodig i hans närhet. För här är det rent. Och jag vill själv vara ren. Och det är också den frimodigheten vi får inför Gud när allt är sunt. Hebreerbrevet 4:14-16, att komma frimodigt med alla sina svagheter inför nådens tron. Varför det? Ja, inte därför att vi är speciella, utan därför att han som sitter på nådens tron är så speciell. Hebreerbrevet 4:14-16. En ande utan svek, en frimodig ande, en människa som lever i äkthet. Och äktheten i våra liv börjar med att vi är äkta inför Gud. Med alla våra jämmerligheter, alla våra svagheter, alla våra brister. Men att vi är äkta i hans frimodighet inför honom. Och han renar oss i Jesu blod. Och sätter oss fria till att våga börja vara äkta inför människor. Vilket alltså inte betyder att vi släpper in kreti och pleti. Det går inte. Människor, andra människor som inte vill vara äkta inför mig kan jag inte släppa in. Jag kan inte ha gemenskap med lögnens människor. Med svekets människor. Men Gud vill sätta mig fri till att kunna ha gemenskap med dem som vandrar i ljuset. Dem i vilkas ande inte är något svek. Eller åtminstone människor som längtar efter att bli fria från allt svek. Och fria från förkastelsens brännmärken i sin själ och sin ande.